Vet du vad jag har som ett tics?
Nej, vad spännande. Jag älskar att höra folks tics.
När jag går på toa.
Då måste jag kissa lite också.
Då är det så sjukt, den enda som gör det.
Att man tror att det är ett tics att gå på toa.
Några gånger. Det är ju nästan ett
flera gånger varje dag, måste jag.
Det är ju nästan ett tics för mig att bara att gå på toa. Jag är ju världens kissnödigaste person. Jag går och kissar 70 000 gånger om dagen. Mm-hmm. Så det bara i sig är ju nästan ett tics.
Nej, det är inte alltid det behövs när du gör det.
Nej. Jo.
Ja, det behövs också.
Ja, eller jag tror det. Alltså, ja, alltså det kommer ju kiss. Ja.
Tack för oss. Hej då.
Pratar om grejer. Jätteintressanta grejer. Elin och Agnes i en podd som heter Bakom kulisserna.
Nej, men jag efter jag varit på toa och man tar på sig byxorna igen. Mm. Då stoppar jag alltid ner tröjan liksom under trosorna.
Oho!
För att
du var förtjust jag lät.
Du är verkligen som en labrador. Du är så lättroad.
Och som en sån pervers gubbe som bara berätta mer. Sorry, man för. Som en liten body.
Ja, men jag tänker, jag har ju ofta alltså tröjan instoppad innanför byxorna. Uh-huh. Alltså som en stil.
Yeah.
Ja, stil.
Men det har jag noterat.
Det är ofta så jag har. Och då tänker jag alltid att det är mer praktiskt att liksom ha den liksom även innanför trosorna, för då liksom sitter det bättre runt omkring röva, helt enkelt. Men sen varje gång jag har gjort det så kommer jag på hur otroligt obekvämt det är. Och så tar jag ut det och så har jag det inte så.
Men om du ibland går omkring hemma utan byxor, har du instoppad t-shirt? Det är det här ämnet som kommer vara idag.
Agnes trosor.
Agnes trosor. Nej, men typ. Alltså lite besläktat i alla fall. Nej, men vi ska ju prata idag om relationer. Och att ha relationer när man jobbar med det vi jobbar med. Och man kan ju säga att det har hänt en del för dig på sista tiden. Du har ju varit i blåsväder. Det har varit rubriker och det har skrivits artiklar. Och det kommer vi absolut prata om.
Så kul.
Vi får väl landa i det. Att
vi kommer till det.
Vi kommer till det. Det har varit mycket artiklar. Du har fått mycket information om din egen relation genom rubriker.
Mm. Ja, verkligen. Super. Spännande. Men vi ska väl börja med att prata lite grann om det som du var inne på nu. Relationer i branschen.
Mm.
Som du uttryckte dig i, jag tror det var det senaste avsnittet. Vi har jobbat mycket relationer i branschen, båda två. Och det lät ju fel.
Ja, det lät ju verkligen fel. Men tänk så rätt det är egentligen.
Jo, men det är ju det. Det lät ju bara som att vi
springer runt med trosor och instoppad t-shirt och bara, hallå!
Och bara, ge oss jobb!
Nej,
men precis. Men det vi menade, eller det du menade, var ju att vi båda har... Vad har vi?
Jag är ju tillsammans med en person som jobbar också med tv. Och du har ju både varit tillsammans och gift med en person som jobbat med exakt samma typ av produktioner som du.
Mm.
Och nu vet vi ju inte riktigt, vi får kolla Hänt Extra om du har en relation för tillfället med en person som också jobbar i branschen. Det får vi googla fram, det vet man aldrig.
Nej, det vet man verkligen aldrig.
Och det som jag menar då när jag sa att vi har jobbat relationer i branschen är ju att... Ja, det var väl i princip det som jag nyss sa. Men det finns ju liksom lite fördelar med det. För att det är vissa saker som kan bli en krock om man är tillsammans med någon som gör något helt annat. Och saker som verkligen kan underlättas av att man har lite förståelse för hur arbetstiden ser ut, arbetet ser ut. Mm. Man kanske till och med jobbar tillsammans i vissa produktioner.
Mm.
Och man lever i samma värld.
Ja, men så är det ju verkligen. Jag och mitt ex träffades ju på Bonde söker fru. Och han var ju ljudtekniker då och jag var proddas. Det var mitt allra första tv-jobb. Jag vet inte, vi var ju tillsammans i 15 år eller något sånt där. Och det, jag tyckte att det var så himla bra att leva med någon som jobbar med samma sak som man själv gör. Av precis det som du sa nu, att man både förstod varandras arbetstider, att om man säger att min inspelning slutar klockan 7, då kan det lika gärna vara klockan 10. Och det är liksom ingen som blir sur och tror att man gör det medvetet om man inte kommer hem till middagen.
Mm.
Men jag tyckte också att det var kul, för man delar ju liksom engagemang och just intresse, och ens jobb är ju inte bara ens jobb, utan det är ju något man tycker är roligt och tycker är roligt att prata om, och att man har också mycket, alltså man kanske har sidoprojekt som tar tid och som man förstår att man vill engagera sig i.
Det är praktiskt för att det är han som klipper den här podden nu.
Absolut,
precis. Men så man kan hjälpa varandra. Jobbade ni mycket i samma produktioner när ni var gifta också?
Inte jättemycket, men vi gjorde det några gånger.
Vad tyckte du om det då?
Jag tyckte det funkade bra. Får vi fråga Ted, du får klippa in här
sen, ja!
Hur du tycker att...
Kan du ge en liten kort kommentar? Klipp in.
Jag håller med. Det funkar jättebra. Och det är ju en fördel att vara i samma bransch när det kommer till sånt här.
Jag tyckte att det funkade bra. Det var en produktion vi gjorde, SOS Västkust. Då var jag redaktör och han var inslagsproducent. Och så var vi hela den sommaren i Kungälv och spelade in. Och då var det väldigt praktiskt. Då hade vi ju också fått vårt första son som var 1 år eller någonting. Så då var ju vi där allihopa och hade liksom sommar tillsammans fast att vi jobbade.
Mm.
Så det var ju väldigt praktiskt. Det var också jag som la hans schema
då,
som redaktör.
Nej, men det där är ju super. Jag och Micke åkte ju till Robinson också tillsammans. Och det är ju väldigt för, eftersom det kan vara man är i perioder borta länge, så är ju det någonting som kan vara jobbigt i en relation om man är liksom borta olika tider, såklart. Men om man då kan åka iväg tillsammans ibland, så blir det ju då blir det ju någonting annat. Det blir kul.
Ja, verkligen. För det där är ju också en grej som kan vara svår. Att få ihop ledig tid, semester, sådana saker. När man är tillsammans med någon som inte heller har liksom ett vanligt jobb. Det har ju, alltså, ja, både när jag var gift så kunde ju det vara komplicerat att få ihop liksom, sommarledighet eller så. För att det kan ju dyka upp projekt också på ganska kort varsel. Mm. Som så här, man tänker att man ska har den här tiden ledig, men sen dyker upp någonting som man bara måste ta. Och då får man ju förhålla sig till det liksom. Men ja.
Verkligen, och det där kan man ju fatta att det blir störigt för. Tänk en person som jobbar med något helt annat. Har väldigt fasta tider och vet exakt hur, när det är semester och när man jobbar och inte. Jag kan verkligen förstå att det blir frustrerande att vara. För det blir ju lite. Hade man gjort så annars i en relation att man hade ställt in en semester med kort varsel, om det hade varit någon annan anledning, då hade det varit ganska rövigt beteende. Alltså det är ju, eller om man så här, av ingen anledning hade bara aldrig vetat när man kommer hem och vi får se, vi får se om jag ställer in.
Om det bara var så här ens egen dåliga planering.
Exakt. Så det
hade
ju
varit störigt.
Ja, eller att man sket i det, att man bara, det dök upp något roligare, jag vill hellre göra det här. Då hade, så det beteendet är ju kanske förknippat för många med att någon är lite rövig mot en. Men när det då är inbakat i jobbet att det är så här det ser ut, då behöver man ju liksom förstå att det är inte att någon...
Det är inte med flit.
Det är inte med liksom. Flit, inte att någon är taskig. Nej, exakt. Mm. Och det blir lättare att förstå om man jobbar med samma sak. För det kan ju vara... Alltså jag tänker att om man är den som har udda arbetstider, som till exempel stand-up som är väldigt mycket på kvällar och helger när andra är lediga, då blir det lätt att det är de tiderna som blir problemet.
Mm.
Att liksom, det är ju svårt att säga till någon att men vet du vad, vi kan hänga måndag förmiddag. Då skulle ju ingen bli arg på någon som hade ett vanligt jobb. Att, då, du kan aldrig ses måndag förmiddag.
Det,
men så är det ju, för oss kanske är det lättare att ses en måndag förmiddag. Men det blir våra avvikande tider som blir problemet. Och då är det också lätt kanske att man typ känner sig dålig, som en dålig vän eller som en dålig partner eller som den som är problemet.
Precis, för det är ju det här gäller ju vänskapsrelationer också.
Mm.
Och det är ju fint om man har vänner som kan, som förstår att ibland under vissa perioder, till exempel om man kör mycket stand-up, då om man ska kunna ses, då innebär det att man måste komma till mitt gig.
Ja, och man, det kan ibland också vara så att ens sociala kvot blir fylld av ens jobb. Alltså om man står på scenen 5 kvällar en vecka och befinner sig i krogmiljö på en stand-up-klubb, så kanske man, även om man är ledig fredag kväll, inte känner för att, då kanske man behöver bara vara hemma och ta det lugnt. Och då kan det också vara lite svårt, tror jag, för folk ibland att förstå varför man inte vill gå ut även den kvällen och umgås när alla andra ska umgås. För det är ju deras fredagkväll. Det är ju liksom, det är då man... Så det kan, alltså det kan bli lite såna krockar.
Mm. Ja, vi går ut och super på måndag förmiddag istället.
Men ni träffades ju i en produktion. Vill du ge en liten tillbakablick hur det gick till? Kände alla att det egentliga dramat sker bakom kameran här mellan Ted och Agnes?
Nej, alltså vi jobbade tillsammans hela sommaren utan att det var någonting. Och sen var det liksom precis när det, om jag minns rätt, alltså när det projektet tog slut eller vi skulle åka hem, som vi upptäckte att vi gillade varann. Men sen gick ju allting ganska fort och vi flyttade ihop och skaffade barn. Vi gifte oss, det var väl liksom inom 1,5 år tror jag, så hade vi gjort allt det där. Vi hade företag ihop och sådär. Ja, det sa ju vår revisor då, bara, det här är en riktigt dålig idé. Att ta företag ihop.
Varför då?
För att vi var tillsammans och väl inte hade varit tillsammans så länge och sådär. Men ja,
det får... Han bara, kör på barn och giftermål, men företaget, det ska ni ta det lugnt med.
Ja, men det var typ så. Men det gick ju bra, vi var ju tillsammans länge, så det funkade ju bra. Men något som vi gjorde då, med tanke på att vi båda jobbade i samma bransch, i tv-branschen, och han var ju som sagt ljudtekniker och jag var proddas när vi träffades, men sen började jag inslagsproducera ganska snabbt efter det. Och när vi fick barn, då insåg vi ju att det var ju ohållbart att vi båda hade jobb som innebar att man så här, oj, nästa vecka ska jag åka till Alabama i 2 månader, liksom. Just Alabama. Mycket reality som spelas in.
Kommer en önsketänk. Då är jag som stoppar in tyrtan i trosorna och drar till Alabama. Sweet home.
Japp. Så då bytte vi ju båda lite yrkesroller, men höll oss inom samma bransch. Och det var ju någonting som jag tyckte var väldigt bra att vi kunde göra. Att vi behövde liksom inte helt byta bransch eller byta inriktning, utan... Ja, jag... Nu ska vi se hur det var. Jo, men det var ju då som jag började som efterbearbetningsredaktör. Som ju är mer av ett kontorsjobb. Och vanliga tider, sen måndag till fredag. 8 till... Jag vet inte vad vanligt... Vad är det? 8 till 5?
Är det 8 till 5 eller 9?
Jag tänker alltid på Dolly Parton.
Jag tänker också på det. Men sen så ibland så hör man folk som bara... Åh, börjar 8. Och man bara, vänta, har du inte hört Dolly Parton? Det är inte då du börjar.
Inte då du börjar. Din idiot.
Dolly
har alltid rätt.
Dolly har alltid rätt.
Så är det. 9 to 5.
Dolly har varit i Alabama.
Man har liksom anpassat sina yrkesroller lite efter vad som har funkat med familjelivet. Och det funkade väldigt bra, tycker jag.
Och där är det ju en jättefördel att branschen ser ut som det. Det finns olika roller som är ändå runt samma projekt kan man ha flera olika roller. Man frilansar så att man kan styra vad man tackar ja till för projekt. Och jag tänker också att det är ju en jättefördel att om du sen går tillbaka till att jobba som inslagsproducent, då är det ju jättebra att jobba med alltså efterbearbetningen.
Verkligen.
För då vet du ju vilket material är bra där. Vad vill man ha när man sitter på den stolen? Vad vill man inte ha när man sitter på den stolen? Så det är ju bara, man kan ju passa på att se det som en sån få känning runt om sin egen position, liksom.
Nu är våra barn 10 och 14. Så då har ju jag kunnat börja åka iväg på lite utlandsprojekt. Kanske ett något om året jag har gjort de senaste åren. Som jag inte kunde göra när de var små. Eller inte ville göra då. Så det är ju roligt också att det saker förändras ju hela tiden. Och att man kan i sitt jobb förändras med livet.
Ja, för det var det jag tänkte fråga. För det vet du ju är en vanlig fråga som du får när du jobbar med elever. Mm. Att de frågar, hur går det typ att ha barn i den här branschen? Mm. Och varför tror du att folk frågar det och vad är ditt svar?
Men jag tror att folk frågar det kanske av samma anledning som folk frågar hur det funkar att frilansa och ekonomisk otrygghet och sådana saker. Att, har man inte jobbat i den här branschen innan eller den här typen av bransch så tänker man att det måste vara omöjligt att kombinera med ett familjeliv som ju innebär rutiner, vare sig man vill det eller inte. Liksom, ens barn ska gå på dagis och ska gå i skolan. Och de kommer ha träningar och kompisar de ska träffa. Och
det är liksom ett frilansande barn som bara, en månad kör jag ur och skur. Och sen så vet jag inte om det dyker upp något annat, kör lite Waldorf kanske. Sen ska jag bara, sen vill jag nog sitta hemma och jobba på egna projekt.
Så jag tror att man frågar mig det, eller frågar folk det för att man har så svårt att tänka att det är möjligt. Att det kan gå ihop. Och det jag brukar svara är ju att jag har ju två barn. Mm. Och har alltid jobbat så här.
Men vad skulle, förutom det här att man kanske anpassar vilken typ av jobb man gör. Om vi bara ska slänga upp vilka svårigheter som faktiskt finns då. Vad skulle du säga då?
Alltså just nu för mig, nu är jag ju skild och lever ett varannan vecka liv. Och då skulle jag säga att den största svårigheten är just, jag har ju liksom ingen rutin i mitt liv. Både för att jag jobbar med det jag gör och ibland är det stand-up på kvällarna och ibland är man bortrest. Jag var i Göteborg hela den här helgen. Fast att det var min barnvecka, och så det blir mycket pusslande så. Och sen har jag ju heller ingen rutin i mitt liv för att jag är sämst, bara. En sämst person. Så det är de två grejerna som väger in. Men det gör ju till exempel att, nu kom barnen till mig igår och i morse så kollade jag i kylen och bara okej, jag har ingen mjölk hemma, jag har inga pålägg.
Men det fanns ju ost här nyss, såg jag. Ja, jag har sett.
Jo, just det, precis. Barnen är inte superförtjusta i finkrisp med ost på morgonen. Men då, ja, alltså, så här, man löser det. Jag hittade lite gammalt jordnötssmör och
sylt. Lite gammal ost. Du bara, det ska vara mögelost. Det var så den såg ut när jag köpte den.
Ja. Men i och med att jag reser mycket och är borta mycket så har jag ju väldigt sällan liksom ett fullproppat kylskåp. Mm. Och det gör ju att jag köper ganska mycket takeaway och sånt och är lite dålig på att laga mat. Det är gott, det är också väldigt, väldigt dyrt. Mm. Barnen skiter ju i att det är dyrt, de tycker det är ganska härligt. Mm. Men sådana saker, att säga, jag vet ju att de kommer ju se tillbaka på sin uppväxt. De kanske i alla fall när de börjar jämföra det med andra barn och som har föräldrar som har liksom vanliga jobb, så kommer ju de se på det här som lite annorlunda. När jag har funderat på hur mina barn kommer tänka om sin uppväxt så tänker jag ju också på att jag är uppväxt med två skådespelarföräldrar som inte hade då så vanliga arbetstider och så. Och för mig så, för det får jag ibland också frågor om hur det var att växa upp liksom, med dem eller med i den situationen. Och jag är inte heller, precis som mina barn inte har något annat att jämföra med, så har inte jag heller det, utan det känns ju normalt för mig. Men jag tror att precis som det var för mig då, så är det för mina barn nu att absolut så är jag ju borta ganska mycket, och det är mycket med kanske de här varannan vecka dagarna som får pusslas om och sånt där lite. Så var inte jag uppväxt, men med konstiga tider. Men det innebär ju också till exempel att jag är ju ofta, det var ju alltid mina föräldrar också, alltid hemma när man kommer hem från skolan.
Mm.
Och jag har ju mycket så här lediga dagar där jag är helt ledig en vanlig dag. Och kan liksom, när de kommer hem från skolan klockan 2, då kan vi umgås hela eftermiddagen. Mm. och hitta på något roligt, och man kanske går på bio fast det är tisdag, för att sen är jag borta på fredagen eller lördagen. Och, så att det blir ju, det är inte så mycket rutiner, men det, jag tycker att det, man kan kompensera det med annat.
Mm.
Så upplevde jag när jag växte upp, att mina föräldrar var ju, de jobbade på teater då mycket, och då var ju de borta nästan varje kväll. Men de var alltid hemma när jag kom hem från skolan. Jag tyckte att det var störigt då. För jag jämförde det med mina kompisar som hade föräldrar som kom hem så där vanlig tid, 5-6 kanske.
Då kunde man ta med jordnötssmör ju.
Exakt, då hade ju de liksom egen tid hemma när de kom hem från skolan. Det hade ju aldrig jag. Utan det var alltid så här, hoho! Ja, här står jag och brer en macka till det. Man bara, kan jag få vara i fred någon gång. Men det innebar ju också, jag fick ju lära mig, eller jag förstod ju ganska sent att inte alla familjer äter middag klockan 4 på eftermiddagen. För det gjorde vi när jag växte upp. För att då var det ju liksom, de behövde kanske sitta i sminket på teatern vid 6 eller någonting sånt där. Och då om vi åt middag klockan 4, då kunde vi äta middag ihop. Men det förstod jag ju sen när man var hemma hos andra kompisar och sådär, att det är inte en vanlig middagstid. Men jag menar, det skiter ju samma. Det är ju vad man gör av tiden som räknas. Och det är så jag försöker tänka med mina barn också. Att, ja, men som sagt, även om jag är borta mycket och det är lite rörigt i rutinerna ibland, så är vi ju tillsammans väldigt mycket.
Ja, och det här tänker jag också är en sån klassisk sån normgrej. Att folk är så himla ibland inkörda på vad man har lärt sig i det normala, är det som ska vara bäst. Mm. Så folk är ju ganska enkelspåriga så. Mm. Och då tänker man, men på fredag kväll då brukar man ju göra det här. Och gör man inte det, då är det något som är fel.
Mm.
Att det, liksom, folk har så svårt att pussla om att så här, spelar det någon roll vart de timmarna när ni umgås ligger? Kanske till och med hellre klockan 2 än sent på kvällen. Kanske barnen sover ändå. Mm. Då kanske är toppen, och går man iväg och kör stand-up då istället. Men det är ju liksom svårt för ibland för folk att bara sätta sig in i olika specifika fall och se, ja men här ser det ut så här. Mm. Och det ser ju jättebra och kärleksfullt ut. Och det störigaste med det är ju egentligen då bara vad folk kan ha för fördomar. Känner du att du har blivit bemött utifrån det, att folk har varit ifrågasättande eller sådär?
Ja, gud. Alltså, jag kommer ihåg när jag gjorde mitt första projekt tillbaka från mammaledigheten med min äldsta son. Då var han 7-8 månader och Ted var hemma med honom då. Mm. Och jag åkte som inslagsproducent med ett projekt som heter Byggfällan. Och så jobbade jag med en fotograf som hade en manlig fotograf. Som hade en dotter som var ungefär lika gammal som Dexter då, min son. Och när vi kom hem till de här familjerna vi skulle filma, och så ska man chitchattar och ska lära känna varandra lite grann och så. Så när de fick höra att jag hade en bebis hemma, så sa ju alla. Men såklart var ju första frågan, var är bebisen? Och man var såhär, han är med sin pappa. Och sen sa de alltid, men gud, hur klarar du det? Och alltså, jag fick så mycket skuld och skam av det. Att liksom, för då var ju vi, då funkade ju det så att man var borta kanske hela veckan och sen kom man hem och var hemma helgen. Och lite olika tidsperioder liksom, beroende på vilket hus man filmade och sådär. Men då var det liksom, hur klarar du att vara borta från din bebis en hel vecka? Och så är man så här, det här är mitt jobb, vad ska jag göra? Jag, som sagt, jag kan ju inte annat. Så att,
det finns ju så mycket också i undertexten där. Hur klarar du?
Ja,
det är ju alltså liksom inte man, så här omtanke om dig. Hur klar, utan det finns ju en liksom,
verkligen.
Hur klarar barnet sig? Hur kan du? Det finns ju en sån.
Ja, alltså det var ju både hur klarar barnet sig och längta efter mamma och sådär. Men också att jag borde må så dåligt i mig.
Mm.
För att jag inte då träffade min son under den här tiden som jag var iväg och jobbade. Och då om man liksom, om jag kände verkligen så att okej, om jag inte då går och bara aktivt mår dåligt och längtar efter honom och saknar honom varenda minut, då är jag världens sämsta förälder.
Mm.
Medan man kan ju också se på det som att jag jobbade ju Ja. Och drog in pengar till mitt barn som jag ju absolut också träffade. Alltså,
ja, och som var med sin förälder. Som hade, ja, och så barnen var med sin pappa liksom.
Ja, och de har ju jättebra kontakt. Ja. För han har ju varit jättemycket med båda barnen. Alltså just eftersom vi båda har jobbat så här som vi gör så har vi båda fått också mycket egen tid med barnen. Nej, men också den manliga fotografen som jag jobbade med då. När han sa då, ah, men jag har en dotter som är 8 månader. Då sa ju alla till honom, åh gud vad gulligt, har du en bild?
Oh.
Det var det, oh. Den responsen han fick.
Gud vad störigt.
Sjukt störigt.
Och det här sätter ju verkligen, det här verkligen gestaltar ju också hur störd man också kan bli av andras, så här, skuldbeläggande av andra. Det är så farligt, för att så här, ja. Det kan också göra, för att det kan också störa en i att hålla fokus på bollen, om man säger så. Om man har en plan själv som man tror på, som det här är bra och det här funkar för oss. Mm. Men att det hela tiden, och så blir det ju så fort man gör någonting då som är lite utanför normen, då ska ju alla andra komma in och skuldbelägga. Och just, alltså det är svårt att värja sig mot skuld och dåligt samvete. Och speciellt när folk liksom ganska aktivt trycker det på en.
Verkligen, och som ny förälder också så fattar man ju ingenting. Man har ju aldrig gjort det innan och det är helt nya känslor som bubblar inuti en. Och det är verkligen, verkligen svårt att hålla det därifrån sig då. Så det, jag tyckte det var jättejobbigt.
Vad brukar du svara? Hur hanterade du dem?
Alltså, jag minns inte riktigt, men i de situationerna när det just var deltagare och så som pratade, då kan man ju inte gå in i konflikt liksom med dem, för jag blev ju provocerad av det också. Så då var man ju bara såhär, ja det är klart att det är jättejobbigt. Mm. Nu filmar vi, hej hej. Men om det liksom har varit andra människor som har sagt så, vänner eller bekanta eller sådär, då har jag nog svarat, för jag har jobbat så ganska mycket efter det också, att jag har varit ganska mycket bortrest. Och då så brukar jag svara att det funkar bra. Och sen får man väl, jag kan ju inte veta exakt hur mina barn upplever det, annat än det de väljer att berätta för mig när vi pratar med varandra. Men det funkar ju, jag tycker att det funkar bra. För jag gör ju också alltid så att om jag är bortrest så har jag liksom lite grann av en plan för hur man ska hålla kontakten.
Mm.
Jag var ju iväg 2 månader förra året och då så vet jag ju så här, de har egna mobiler, egna kontaktkanaler till mig. Jag ser alltid till att liksom, om jag ska vara någonstans, om man är utomlands kan man inte skicka sms, då ser man till att de har liksom WhatsApp eller någon sån app som funkar liksom mellan olika länder, att de har det nedladdat, att de vet hur det funkar. Ja, det är klart de vet hur det funkar.
De vet nog bättre än vad vi vet.
Det är nog jag som ska ta reda på hur det funkar.
Nu måste jag förklara internet för er innan jag åker iväg.
Jag har gjort så med mina barn också och också alltid varit väldigt tydlig med dem att de får alltid höra av sig till mig när som helst, vilken tid på dygnet som helst. Ibland är man ju i någon annan tidszon och sådär. Och jag är alltid tydlig med att de stör aldrig.
Mm.
De får alltid höra av sig. Om jag inte svarar så är det för att jag står på inspelning. Och då ringer jag upp så fort jag kan.
Mm.
Och en annan grej som gäller det där, som har funkat för mig eller för oss, det är att vi inte har haft bestämda tider att höra av sig på. Det vet jag en del andra har som har barn och familj och sådär, när man reser iväg, att man kanske har bestämt att så här, vi ringer alltid och säger godnatt eller sådana saker. Och det har vi inte haft och det har varit väldigt medvetet från min sida. För jag har tänkt att det är lätt att det blir, jag har tänkt att det lätt blir som en liten skuldbeläggning av barnen.
Mm-hmm.
Om de någon kväll missar det eller inte kan svara eller inte är sugna på, och alltså barn är ju inte alltid sugna på att snacka med en. Och du vet, om de är, tänk om de är hemma hos en kompis och inte, alltså
just det, så då blir det som att de känner att så här, gud, jag måste ju prata med mamma 8:00.
Precis, för annars är mamma så ledsen för hon saknar mig så mycket och sådär. Och samma för en själv, att man ska gå och ha en tid att förhålla sig till. Och så, gud, tänk om jag missar det, men då måste jag skriva att jag ska säga. Jag har känt att det är mycket bättre att bara säga så här, det är öppen kanal hela tiden.
Ja. Vad är deras bild av ditt jobb?
När jag är på utlandsproduktioner, då har jag försökt förklara för dem innan vad det är jag gör. Men då tror jag att det är lite svårt för dem att ha grepp om vad det är som är liksom mina faktiska arbetsuppgifter. Det är svårt för en själv att ha grepp om det också ibland, tycker jag. Men jag vet att de, i alla fall för ett par år sedan, att de tyckte att det var lite jobbigt eller lite konstigt att jag inte har ett jobb bara. Att det var någon av dem som sa det till mig för ett par år sedan, att liksom, det känns så konstigt att så här, jag inte har inte ett vanligt jobb, men att jag inte har ett yrke.
Mm.
Och de var lite så, vad gör du egentligen?
Mm.
Och jag fattar det, för att det är också så säsongsbaserat. Att, ja, det är också så säsongsbaserat, helt ja. Enkelt. Nu så tror jag att nu har de lite bättre koll på vad jag jobbar med. Men när man frågar dem så blir det ju ofta det jag har gjort exakt den senaste tiden. Ja, men så här sa Dino när jag frågade honom i morse vad jag jobbar med.
Okej, Dino, vad jobbar jag med?
Du jobbar ju med typ så här stand-up och sånt. Du jobbar med att spela in alltså ljud till exempel tullen och sånt. Ja, det är det jag vet. Just det, du jobbar också som så här lärare i Gammelby.
Ja, just det.
Jobbar jag också med att typ så här, hjälpa till med att göra program som Farmen och sånt.
Mm. Är det svårt att komma ihåg alla jobb jag har?
Ja.
Ja, det är svårt att komma ihåg, men känns det konstigt eller?
Nej, inte så jätte. Alltså jag tror ändå det är ganska normalt bland vissa personer. Eller vad nu?
Ja.
När jag brukar säga sånt så brukar jag ofta bara gissa. Och hoppas på det bästa.
Bra, tack så mycket.
Förlåt om jag förstörde hela er podd. Varför spelar jag fortfarande in? Det här kommer vi att klippa bort.
Absolut inte.
Nej!
Du säger att jag talar in till tullen. Det är ju att jag gör voice-over till där gränsbevakarna.
Mm.
För det har jag gjort mycket nu senaste tiden. Jag har precis varit nere i Gamleby som lärare. Så det, är liksom, det blir ju så för dem, eftersom det är så spretigt det jag håller på med, att det är exakt det som har skett nu.
Paus. Har vi missat något av dina punkter här?
Nej.
Så då är vi nere på ruta.
Vi är nere på
varannan vatten.
Varannan vatten. Jag brukar skriva det till mig när vi poddar. Det är så jobbigt eftersom jag bara dricker shots annars. Men varannan vatten.
Är det det står eller står
det? Nej, jag hade skrivit varannan vecka.
Varannan vecka, ja.
Men det har vi ju pratat om.
Men när vi snackar relationer, Agnes, ja. Det är ju, jag har ju följt din relation på två håll, bland annat för att jag känner dig, men bland annat också genom Hänt Extra.
Ja, vad kul.
Ja, ja, men det tycker jag är väldigt spännande. Och det är ju så intressant att det blir en ytterligare dimension, tänker jag, att förutom att ha en relation så får man också hela tiden en metablick på sin relation via artiklar och rubriker. Kan inte du, om det är någon nu som har missat där, vad är det som har hänt senaste veckorna?
Ja, alltså det som har hänt. Jag vet inte vad det är som har hänt, Elin. Jag vet inte vad det är som har hänt. Kan inte du säga vad det är som har hänt? Du som har läst Hänt Extra. Du vet väl vad det är som. Nej men vi hade lite relationstrassel för ett par veckor sedan. Och sen spelade Fredrik in ett poddavsnitt, typ kanske en vecka senare, där han pratade om det och sa vad det var som hade hänt.
Och det lyssnade jag på.
Aha, ja, det är ingen skräll att du följer olika reality-kanaler. Nej, men och sen så kom ju det poddavsnittet ut typ två veckor senare.
Mm.
Och då blev det ju artiklar om att vi hade gjort slut.
Ja, kan vi inte göra så? Vi klipper in vad det var han sa. Mm-hmm. Och sen kan vi läsa upp vad rubriken blev.
Mm.
Så här sa han.
Nej, men kan vi försöka ses någonting så vi kan prata ut om whatever.
Mm.
Så det gjorde vi i tisdags. Okay. Träffades och pratade ut. Och ja, men det gick bra, men vi ska ses igen och vi har väl inte gjort slut liksom, utan vi fortsätter. Men vi kommer väl försöka hitta, vi får se hur det går helt enkelt. Men,
det är under process.
Ja, vi tar det väl lite lugnare, gissar jag, kanske.
Ja, du har de rubrikerna, du har de artiklarna på
som skärmdumpen. Det här har jag som skärmsläckare. Du kunde aldrig ana hur obehagligt det skulle bli att ha podd med mig.
Nej, det jag har fått en fördjupad förståelse för nu.
Det kommer bli lite som Agneta Sjödin som blev ihop med sin stalker.
Det var inte Agneta Sjödin, va? Det var ju Abba Agneta du tänker på. Men Agneta som Agneta.
Jajamän. Är det någon gång jag vill generalisera ihop grupper så är det när det handlar om någon som heter Agneta. Men de är samma för mig.
Nu kanske det blir en Hänt Extra artikel om Agneta Sjödin blev ihop med sin stalker, för du har sagt det i en podd.
Exakt, precis. För det var så det blev här. Mm. Fredrik sa alltså så här i sin podd. Vänta nu. Nu kom det upp en annan här. Fredrik Hallgren om familjekrisen när kärleken
är nej, det var innan. Det där är gamla nyheter.
Visste du om det då? Att det har varit familjekris? Eller fick du reda på det vi har hänt också?
Nej, det fick jag faktiskt också reda på. Alltså, för det var ju ingen kris. Då hade han ju sagt, tror jag, i någon så här, sån kort röda mattan-intervju att typ... Ja, vad schysst att ni outade vår relation så där efter första dejten. Haha, då fick man ju något sånt där. Då fick man ju ringa och släcka lite bränder så där. Men jag menar, det var ingen kris. Familjekris.
Men det var i artikeln.
Ja, det var det.
Ja. Mm, så då fick du ju alla inblandade reda på det då via den artikeln.
Ja, kanon.
Mm. Och här har jag hittat då. Fredrik Hallgren bekräftar uppbrottet med Agnes Hirdvall.
Mm.
Massa tankar. och sen kommer då ingressen. Fredrik Hallgren och Agnes Hirdvall har under en tid varit tillsammans. Har varit tillsammans.
Mm.
Nu bekräftar Fredrik att de har gjort slut.
Spännande.
Mm. Så det nådde läsarna. Och sen då bara var det väl bara några dagar efter som han dök upp i vår podd här och pratade om hur det var skådespelare och lite Meissner-teknik.
Ja, det var ju lite konstigt att vi inte... Eller det måste ju ha låtit lite konstigt för...
Så att ni är väldigt konflikträdda. Alltså, två dagar efter att det är slut så bara... Nej, men,
så bara berätta om skådespelaryrket.
Hur är det att vara skådis?
Ja. Men det var ju
erat så här, vi måste prata samtal, men du bara, jag tar med Elin Almen och så får hon lätta upp stämningen lite och så snackar vi om.
Det var sån familjeterapi som vi hade, vad heter det, parterapi.
Världens sämsta terapeut. Prata inte om relationen utan mer så här, har du haft ett dåligt casting Fredrik?
Kan du... Jag spottade en i ansiktet en gång.
Ja, det gjorde jag. Kan vi prata lite om när vi var i Ungern och spelade in Ambassadörerna?
Ja, men det är det som blir märkligt att... När de här artiklarna kom ut så var ju det nästan en månad efter att vi hade haft det här trasslet.
Mm.
Och sen så hade ju vi spelat in vår podd med honom någon vecka innan det. Så att allt, det är det som blir märkligt, att det blir som att man lever i typ på två parallella tidsplan
ja.
Samtidigt. Man måste försöka hålla reda på bara vad det är som är i ens verkliga liv. Det kan ju också vara liksom att det kommer ut en podd där någon säger någonting. Aha, men det här var ju det som hände för 3 veckor sedan. Ja, det är inte helt enkelt.
Men hur känns det då? Att, alltså om det är lite trassel, eller har varit lite trassel, och sen får man liksom inte ha det i fred utan Dels så man kanske blir kontaktad av tidningar, man får läsa om det där. Alltså, men det kan ju
de
vara...
ringde ju mig från Hänt Extra och ville att jag skulle bekräfta att det var slut medan vi satt i soffan tillsammans och googlade weekendresor.
Och, men det låter ju som en typ lite komisk situation nästan.
Ja, det var det när vi satt där i soffan och kollade på resor och så pratade vi lite om vår relation också. Så där så ringde ju också då, efter att jag lagt på luren med Hänt Extra, så ringde det på dun och då var det påskharen och jultomten som ringde på Fredriks dörr för att spela in någon grej till Tomten är far till alla barnen som man ska göra i höst. Så då gjorde de en sån så här, god jul och glad påsk samtidigt, ah, vad kul. Så satt jag där i soffan och väntade på att vi skulle fortsätta prata om... vårt trassel.
Men det låter också inte lite bra att man kanske behöver en lite sån paus. Man sitter och pratar om tunga grejer och bara, är nu in med påskharen. Vi behöver bara lätta upp, rensa ut luften här, in med lite jultomte och sen kan vi tillbaka.
Mm. Absolut. Det var toppen.
Men blir det också, jag kan tänka det blir lite förstärkt, alltså tänk om det skulle varit slut. Alltså jag tänker ofta på det när jag ser artiklar med, du vet, ett brustet hjärta och de har satt två personer i varsin ände och sen har de photoshoppat ut en spricka i mitten och liksom.
Ja, alltså jag kan nästan känna att det hade varit enklare om det hade varit slut. Då hade det ju varit det.
Mm.
Men när man har lite trassel och folk skriver om det på ett sätt som liksom inte riktigt överensstämmer med ens med liksom verkligheten just nu, det är då det blir lite rörigt. Mm. Och folk, jag har ju också märkt att folk, typ när jag träffat folk ute på gig och sådär, som kanske känner både mig och Fredrik och sådär, att de bara, hur är läget? Och så måste jag säga, nej men det är så här och så här. Okej, för att jag vill inte fråga, men du är så här, ja, jag såg att, ja, det tänkte jag att...
Vill folk inte erkänna att de har läst, tror du?
Ja, jag vet inte. Alla säger, jag har hört någonstans.
Någonstans.
Ja.
Tror du att Hänt Extra lyssnar på det här avsnittet?
Det, man vet aldrig vad de håller på med. Men jag fattar ju också att det är deras jobb. Alltså, det är deras jobb att göra det här. Så att det är liksom inte så att man är sur på något, det är bara att det blir lite rörigt för en själv.
Ja, men man blir inte sur, men man
får reda på var i relationen man är.
Vad är det som är en tidslinje liksom? Man vill också vara så till mötesgående och följa deras linje. Man är så people pleaser, att man bara, vänta, vad är det nu? Har vi gjort slut eller inte? Det skulle vara lika. Vadå för?
Nej, jag tänker på det här som jag drar på scen nu när jag pratar om skvallertidningar och sådär. Undrar om man ska ha med det kanske.
Ja, klipp in, du har gjort ett skämt om situationen.
Om situationen.
Klipp in.
Alltså, man älskar ju skvallerpress. Man får lära sig så himla mycket viktiga grejer. Och om man råkar då dejta en skådis som jag gör, då kan man också få lära sig så himla mycket, mycket viktiga grejer om sin egen relation. Häromdagen så satt vi i soffan och googlade weekendresor. Och då dök det upp tidningsartiklar där jag fick veta att vi hade gjort slut. Superspännande. Så att nu håller jag mig borta från tidningen. Det skulle vara så otroligt jobbigt om jag fick veta att vi typ har barn tillsammans redan.
Det är väldigt roligt det här också. Det blir så absurt och liksom så.
För men, dig är det.
För oss alla, utom för er. Nej, men det är ju roligt. Men det finns faktiskt en riktig grej här som jag tycker är intressant. Just liksom det här som du beskriver med tidsaspekten, att det blir två parallella tider och hur det faktiskt kan ställa till det för en. Jag gör en association som är, den är, det är ett långt hopp, det förstår alla, men den har ändå lite med samma sak att göra. Jag intervjuade en gång en som jobbade på en kvinnojour. Och då pratade vi om just det här fenomenet, så här, ska man gå ut offentligt och berätta om man har varit med om ett trauma till exempel?
Mm.
Och hon sa,
Det här är det du kommer att tänka på när du pratar med mig om Hänt Extra.
Det här är det måste ha varit ett trauma när påskharen kom och jultomten och allt på en gång. Nej, men det hon sa då var att de brukade faktiskt avråda folk från att göra det. I alla fall att göra det mitt under sin bearbetningsprocess. För att bearbetningsprocessen när man går igenom någonting ser oftast ut så att första fasen är kanske chock, förnekelse. Sen kommer man in i sorg och kanske ilska. Och sen kommer man in i acceptans. Och någonstans där så känner man ett starkt behov av att berätta vad man har varit med om. Och det är superbra och supernaturligt att vilja göra det. Man ska göra det när man är i den fasen. Man ska prata med sina vänner. Det är en del av att liksom acceptera vad jag har varit med om. Men risken är då att man då känner en väldigt stark känsla av att berätta det här. Så att man också vill berätta om det offentligt. För det är där man är då. Och så går man ut och gör det.
Man är i den här Hänt Extra-fasen.
Man är i Hänt Extra-fasen.
Det är inte många som vet att den ingår i de olika sorgebearbetningsstegen.
Men just när det kommer till Hänt Extra så är det ju inte kanske man själv just som har bestämt att man ska vara i Hänt Extra-fasen. Utan det bara är man. Och oftast när det krisar som mest kanske.
Där hamnar man bara.
Där hamnar man bara. Men sen då när man... Man kommer ju den delen av sorgearbetet också. Att man vill prata om det mycket och då kommer man in i nästa fas som är bara gå vidare och lämna bakom sig. Och då finns det ju en risk med att om man har gått ut för offentligt så kanske man själv sen vill, nu vill jag lämna det bakom mig, jag vill inte vara den personen som har varit med om det här. Men alla andra kommer vilja knuffa tillbaka till den fasen och vill att man ska berätta och dra sin story. Man kanske blir tjejen som har varit med om det här. Eller det är det enda folk, man ser i folks ögon att det är det de tänker. Alltså man har varit med om något riktigt traumatiskt. Det är det de tänker när de möter en. Just så man tillåter sig liksom inte att gå vidare på det sättet som man har behov av efter ett tag själv. Så därför, och det är det som är så lurigt att man liksom, just när man är i processen så kanske man känner att man starkt vill det. Men det kan ju vara bra att vänta tills man är ur den fasen och känner, men vill jag fortfarande prata om det här då? Då kanske man på riktigt vill det. Men det kan vara svårt att veta. Nu är ju det här absolut inte att det har kommit från er att ni vill prata om lite trassel och att det ska bli rubriker. Men bara som en association till det här att två tidslinjer sker parallellt och att det kan störa ens egna process att man inte får vara i den som är sann för en själv. Liksom.
Intressant. Ja. Ja.
Men ni är ihop.
Inga kommentarer. Ja, men alltså, man vet ju aldrig när det här kommer sändas.
Nej, precis. Ska vi spara det ett halvår kanske?
Om ett halvår kan jag svara på om vi var ihop den här veckan som det här avsnittet sänds.
Kan du inte varje avsnitt svara på om ni var ihop förra veckans avsnitt? Var ni ihop förra veckans avsnitt?
Vilket avsnitt?
Frågeavsnittet.
Ja, men det var vi.
Det var ni.
Tjoho. Det tror jag. Jo, det var vi. Det var ju slut typ 2 dagar eller något. Så att det var ju, och då hann vi inte spela in någon podd, tror jag.
Nej, då spelade vi inte in podd.
Nej, just det.
Men vi pratade med varandra.
Vi pratade om jätteintressanta grejer.
Fast utan mikrofoner.
Pratar om grejer, jätteintressanta grejer. Elin och Agnes i en podd som heter Bakom kulisserna.